Varmt välkomna tillbaka till podcasten Bara en till. Jag heter Nemo Hedén och under alla mina år som nykter och drogfri så har ett driv växt inom mig. Det började för flera år sedan som ett litet frö, men idag så har det växt ut till min stora hjärtefråga i livet. Detta handlar om viljan att försöka hjälpa människor som lever i och runt omkring beroendesjukdomen. Detta försöker jag att göra i böcker, föreläsningar och i den här podden. Ja, i den här podden så vill jag belysa livshistorierna som kan göra skillnad för människor där ute. Både för alla beroende men också för alla anhöriga och medberoende. Så att folk ska kunna känna igen sig och känna lite mindre skam och kanske istället kunna känna lite mer hopp. Tillsammans så försöker vi i den här podcasten att avstigmatisera, sprida kunskap och krossa alla fördomar. Hjälpa människor helt enkelt. Och vill du som företagare sponsra den här podden så gör ni det enklast via min hemsida som är www.nemohedén.se. Där finns all information och där kan ni nå mig. Men innan vi kör igång veckans avsnitt på allvar så vill jag slå ett slag för min stundande föreläsning i Stockholm. Platsen är IOGT NTO ute på Vändelsö och datumet är tisdagen den 16 april klockan 18.00. Anmälningen görs genom att swisha 50 kronor till Robert Lind på nummer 073 410 0454. Det är begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Och så vitt jag förstår så går platserna åt fort just nu. Så ja, jag hoppas vi ses där. Nu är det dags att presentera veckans gäst. I avsnitt nummer 7 av den här podden så möter jag en personlig favorit. Han har gjort sig ett väldigt stort namn på Instagram med sin kombination av allvar och skoj. Men i den här podden så blir det ju av förståeliga skäl mest allvar. Och jag tycker faktiskt att det här samtalet bjöd på den finaste personkemin som jag upplevt i poddsammanhang på mycket länge. Så det är med stor glädje som jag kan ge er den fantastiska Didrik Gammelby. Varmt välkommen in i den mysiga poddstudion, Didrik Gammelby.
Tack så mycket, Nemo.
Hur står det till?
Det står bra till. Det är en standard för, jag säger alltid ja, men det är bra. Jag mår bra, känner mig pepp på detta här och har sett fram emot detta hela morgonen. Mm. Hur mår du?
Jag mår både och skulle jag säga. Livet prövar mig och det ger mig utmaningar. Men det fina med det är ju också att alltså förr i tiden när jag fick liksom utmaningar i livet så flydde jag ju alltid in i alkohol, droger eller dekadens liksom. Men nu idag när jag stöter på patrull i livet, som man gör, vi är inte mer än människor och livet kommer ju att utmana oss, så kan man ju liksom hantera det på ett vuxet och sunt sätt. Att jag ringer ut till folk i tolvstegsvärlden, jag kanske mediterar nu efter det här ska jag gå på 12-stegsmöte för att jag vet vad jag behöver göra för att komma ur mig själv och min egen hjärna liksom. Det är stor skillnad mot förr alltså.
Ja, man har lärt sig vad man kan göra för sin egen skull och man testar och det är en prövning hela vägen, men som du säger, om man hittar verktyg för sig själv, gå på möte, skvallra, ring en vän. Det är jättefint.
Ja, men det är verkligen så. För det förr i tiden gick ju nästan som på liksom, som en reflex att man söper och knarkade på alla känslor liksom. Det var som att man var autopilot liksom.
Exakt, känner igen det så. Nästan som en ursäkt, man letar efter ursäkten för att kunna...
Idag mår jag bra, då ska vi fira det. Idag mår jag dåligt, då måste jag tröstas.
Ja, det slutar allting minut i samma egentligen. Ja. Färglöst.
Exakt. Du, jag råkar veta att, eller jag såg på din väldigt omtalade Instagram. Instagram kände sen Didrik.
Svårt.
Ja. Jag såg att du firade 2 år nykter och drogfri ganska nyligen, va?
Yes, i januari.
Stort grattis.
Tack snälla.
Hur känns det?
Nej men alltså, makalöst känns det. Jag har aldrig varit i närheten en sån tid innan och i och med att jag har varit uppe med det också så blev det extra stort, för jag har blivit lite som en någon man kan luta sig mot. Jag får många som skriver att det är skönt att säga att man klarar det. En vanlig snubbe, jag är inget speciellt, men lite jävlar anamma. Så det känns som den största bedriften jag har gjort för mig själv. Och inte viktigt, inte bara tiden, 2 år är lång tid, men jag har lyckats åstadkomma någonting med mig själv, mitt mående, att jag sätter mig själv först, att min nykterhet är viktig. Jag har blivit en viktig person för mig själv under de här 2 åren och det är något jag aldrig haft innan. Jag har alltid prioriterat mig själv sist. Droger, folk ska tycka om mig, jag ska vara i skriket och sen kommer mitt mående här längst ner när jag kraschar varje gång. Så det är omförvandling, alltså upp och ner, och jag är så jävla stolt av mig själv för de 2 åren.
Mm.
Så tack.
Det ska du vara.
Tack.
Och det är fint att följa dig på Instagram, för att du är ju väldigt transparent och öppen med din historia och hur du mår och sådär. Och det hjälper ju väldigt många människor. Jag blir alltid jätteglad när folk med mycket makt och en stor plattform, när de är öppna om det här. Alltså det behövs ju verkligen.
Ja, verkligen.
Så det är jättefint att du tar det ansvaret och verkligen kör på det sättet som du gör. Men det är så kul för att din Instagram, du har väl runt 60 000 följare va?
Ja, 65 tror jag.
65, ja. Och det är så kul för att det känns som att det är lite uppdelat innehållet. Alltså 50% är dina sketcher.
Ja, absolut.
Där du tramsar och gör dina grejer. Och sen andra 50% är liksom dina innersta tankar.
Ja. Men det är så det funkar i. Jag tror min Instagram speglar lite mitt liv, för jag vill att mitt liv ska vara glatt, positivt och inte lägga så mycket energi på det dåliga. Men i det så har jag ju väldigt många tankar och jag ser mig själv som en ganska djup, kanske inte filosofisk men rätt eftertänksam kille ändå, och jag har märkt att ventilera på mina plattformar. Så gör jag det både för mig själv först och främst, för jag tycker det är skönt att bara kunna prata. Jag känner lite var jag står när jag bara sätter igång kameran och pratar lite. Och jag märker hur viktigt det är för mig själv och för andra. Alltså vi har så lika historier, så många som är beroende och som har gått samma fotspår. De ser lite olika ut, men unika i sig, men väldigt lika. Och det är så många som känner igen sig. Så det är egentligen en spegling av vem jag är. En sprallig, glad kille, men som har ett djup som jag behöver förmedla liksom.
Men sker alla de här inspelningarna på impuls, eller är det mycket planering bakom?
Mycket impuls. Alltså jag kan ha vissa ämnen jag vill prata om. Jag kan köra bil och komma och tänka på någonting, så kan jag skriva upp det. Men jag försöker aldrig tvinga fram någonting, för då blir det att jag tröttnar på det. Jag tycker inte det är bra, utan jag vill bara känna en grej, stanna till eller sätta mig i soffan och bara prata. Sen behöver inte det bli perfekt, men bara lätta. Precis som man delar på möte eller delar, bara dela liksom. För delandets skull.
Men upplever du att det är uppdelat att en viss del av dina följare är där för komiken och en viss del är där för ditt snack om beroende och tillfrisknande? Eller är det så att alla är där och uppskattar allt?
Nej, alla uppskattar inte allt. Jag har blivit kallad, det var någon som sa, varför tror alla som har blivit nyktra att de är Buddhas sändebud eller att jag sitter på all kunskap? Så det är mycket så. Men jag har märkt, min DM har varit sprängd av folk som har börjat för komiken, hittat något djup och börjat självreflektera. Vilket jag tycker är makalöst häftigt. Att man säger man skrattar lite och väljer att följa. Sen kommer det något som man kanske har någon i släkten, eller man upplever att man själv har samma tendenser och därefter tänka. Så blandat måste jag säga.
Men jag tror att det där är jättenaturligt, att vi behöver omväxlingen. Vi behöver både och på något sätt.
Yeah.
Det är precis som mitt poddande. Jag får göra Neo möter en vän där jag träffar kändisar och det är mer nöje liksom. Medan jag sitter här och har mer allvarliga samtal och pratar om min hjärtefråga. Jag behöver den omväxlingen. Jag skulle bli galen om jag bara snackade beroende eller bara träffade kändisar.
Jag tror det.
Det bästa är dock att träffa Instagram-kändisar i den allvarliga podden.
Ja precis. Lite obekväm situation för mig. Ja. Jag måste säga, dina poddar också, att det märks att du är väldigt bra på båda. Det är positiva, upplyftande här innan, att du kan pusha igång och känna sig bekväm i situationen och sitta och prata om allvaret. Du har även den, alltså glädjen i det, man säger att du brinner för vad du gör. Och även om man lyssnar på Nej möter en vän, där är kärlek i det också. Så du gör det med en väldigt fin balans. Och det är väldigt härligt att följa dig, en inspiration för många måste jag säga.
Tack, det var gulligt av dig. Och du kommer ju faktiskt vara lite återkommande gäst i den här podden. Jag har ju värvat dig och Karin Adelsköld som mina två sidekicks här. Eller sig, sidekicks kanske betyder att ni är här jämt, det är ni ju inte. Men ni kommer i alla fall gästa med jämna mellanrum och bidra med er erfarenhet och er story liksom. Hur känns det?
Alltså hedrad, i och med att jag har lyssnat på din, alltså lyssnat på dig länge och följt din resa. Och så jag är hedrad att du vill, alltså känner att jag kan bidra med någonting. Och jag tror det är bra att man har folk från olika, inte klasser men kanske åldrar och kön och olika situationer. Så jag är bara väldigt tacksam och jag ser fram emot att gästa dig flera gånger.
Jag med, jag tror att det här kan bli jättebra. Just för att som du säger att du är ju, du och Karin kommer från helt olika samhällsskikt och klasser och liv. Hon är ju en medelålders vindam och du är en lite yngre gammal pundare liksom.
Exakt.
Du är mer åt mitt håll kan man
säga. Precis.
Men det är som så fint också, ni kommer kunna bidra med två helt olika infallsvinklar och olika erfarenhet och därför kommer det bli väldigt, väldigt bra tror jag.
Fantastiskt.
Du, idag ska vi köra en frågepodd.
Yes.
Är du redo att hugga tag i lyssnarnas undringar?
Ja, men jag är redo. Och ja, jag lade ut igår lite, ställde frågan. Mm. Och det var många som, jag har inte läst igenom allt. Jag ville att det skulle bli lite, alltså lite nytt för oss så att vi får ta det lite som en uppstuds. Så, men många frågor ställda och jag är verkligen redo att dra igång det här.
Mm. Ska du köra först eller ska jag göra?
Jag kan köra först.
Kör.
Finns det någon förebyggande åtgärd som du tror hade kunnat hindra dig från att fastna?
Men det där är ju en bra fråga och det där är också någonting som jag får frågan om mycket när jag är ute och föreläser. Det här med vad kan man göra för de som man upplever är i riskzonen? Mm. Det är en svår fråga.
Jättesvår.
Vad hade jag behövt som ung kille? Ja, jag hade nog behövt folk som förstod mig och visste vad jag behövde, visste att jag behövde någon slags inriktning till att hitta mina saker. För så är det ofta med oss diagnosungar, om jag får generalisera lite, att vi behöver hitta vår grej för att kunna lägga vår energi där. Mm. Hittar vi något destruktivt istället så blir det lätt så att vi fastnar i det. Alltså ADHD och beroende är ju jättetätt sammankopplat. Mm. Så man är ju väldigt mycket mer riskzonen för beroendesjukdomen om man har ADHD. Och det är jag ett prima exempel på liksom. För att jag la ju all min överskottsenergi på liksom destruktiva kickar i många år. Men sen när jag hittade bra grejer så här nu in i min nykterhet, då kan jag liksom, ja, men utföra stordåd inom bra grejer. För jag har så mycket energi och jag vill så mycket. Jag har sånt jävla driv inom mina grejer. Och jag tror mycket på det, att rikta kidsen rätt på något sätt. Mm. Vad tänker du?
Ja, absolut, jag håller med dig fullständigt. Och i där så fick jag höra, första gången jag var på öppen behandling så fick jag höra någonting om dubbeldiagnos. Både beroendesjukdomen och en bokstavskombination, att det då blir dubbelt och det är aldrig kopplat, vilket blir jäkligt logiskt i efterhand. För du har först ett drev att du ska slå igång alla dina, vad heter det, glädjetentakler i kroppen. Du gör allt för att få den adrenalinen plus att drogen på det, så det blir liksom dubbelt och väldigt svårt att ta sig ur. Men jag hade behövt, i och med att jag var en väldigt osäker kille, jag hade behövt tryggheten och få lov att känna lite och att jag var okej som jag var och inte behövde spela någon annan. För det spelet blev ett överspel och sist så blev det jag, fast det inte var i kärnan jag. Så det är lite mer trygghet och kärlek att Didrik var okej som Didrik är.
Jag tror att du är någonting på spåren där, just det här med att många av oss kommer från en ganska otrygg uppväxt. Och jag tror att det blir lätt så att man då börjar söka utanför sig själv, för man vill ha bekräftelse, man vill spela teater, man vill liksom apa runt. Mm. När man snarare bara behöver kärlek och förstå att man är okej. Okay. Alltså, det ledde ju till väldigt mycket skuldbeläggande, in med kidsen i damprummet, det här klassiska liksom. Alltså, ja, men du vet, och det blir bara värre då, det blir ju bara ännu mer så här, det är något fel på Nemo, han kan inte bete sig liksom.
Exakt.
Och det är bara cementerar den här bilden som jag redan kände om mig själv, att jag är annorlunda, jag är inte bra. Du vet, och att då få höra också att man inte kan bete sig, att man är dålig. Mm. Det blir bara dubbelt upp liksom.
Yeah,
så det är ju, jag tror och hoppas att skolorna har kommit mycket, mycket längre inom det här idag än vad det var förr. Men på min tid var det verkligen så här, är det bedrövligt alltså.
Yeah. Och man la så mycket tid på tal om skola. Jag skötte mig helt okej skolan. Jag hade helt okej betyg. Men man la så mycket fokus på att jag inte kunde sitta still och att jag inte kunde sluta prata. Men skolan gick bra överlag, men allt det blev en skamkudde på det jag inte kunde hjälpa. Fysiskt kunde inte jag göra något åt att jag inte kunde sitta 40 minuter still på en stol. Det har jag aldrig kunnat. Kommer nog aldrig kunna det.
Nej.
Och det, man riktar den fel och man behöver ha ha fler verktyg till lärare för att kunna ge verktyg till barnen, tror jag.
Ja, men det är ju också de här kidsen som både du och jag uppenbarligen var, det här med myror i brallan och man hade mycket energi. Tänk vad de kan utföra grymma grejer om de får rätt guidning liksom. 100%. Det är ju det som borde vara fokus, inte på att de inte kan sitta still.
Nej.
Det är så jävla förlegat det synsättet, tycker jag.
Yeah.
Så fånga upp dem tidigt och liksom verkligen försöka hjälpa till med riktningen och bort med all skam och skuldbeläggning, för det blir bara kontraproduktivt.
Absolut.
Mm. Bra svar ändå, tycker jag.
Fan, det var bra.
Ja, vilken jävla start.
Nu svor jag, börjar svära direkt.
Det är helt okej, det är min podd.
Ja.
Hej, när tror ni att ni blev beroende?
Det har jag varit hela mitt liv. Alltså, beroende är allt som ja, vi pratar om kickar här precis. Det är det jag har sökt. Om det har varit godis, god mat, leka med kompisar, spela fotboll. Jag var tvungen att göra allting till något excessive. Alltså enormt mycket. Och när jag inte fick det så mådde jag fysiskt dåligt av. Så jag har alltid haft en, så länge jag kan komma ihåg, har jag alltid haft en förmågan att bli så uppslukad av en grej så jag inte kan sluta. Och sen när substanser kom in så blev det bara, alltså det var klappat och klart direkt. Men alltid, hade jag sagt, utan tvekan.
Ja, jag tror också att jag mer eller mindre föddes med den här sjukdomen. Jag kan ju liksom minnas, jag menar så att jag var 5-6 år gammal när jag började känna det här tomrummet i mig liksom, som jag ville fylla med yttre faktorer. Försöka lösa det här interna problemet med externa lösningar. Med bekräftelse, med godis, alkohol, droger, kändisskap, träning, pengar, jobb. Allt som kan få det att bli lite lugn och ro här inne har jag försökt ta till. Liksom. Men det är ju så att när man väl förstår att man måste börja jobba inifrån, det är då det också kan börja hända saker på riktigt. För att de här snabba lösningarna är ju väldigt mysiga och sköna där i stunden. Men det som händer är också att det här tomrummet bara blir större och större och större och större. Utvidgas liksom. Så det är ju ingen långsiktig lösning. Och jag tror absolut att jag hade sjukdomen från start, just för att mina föräldrar också hade samma problematik. Men det är också svårt att säga att när man blev en alkoholist eller när man blev en narkoman. Jag hade ju under hela mitt liv en osund relation till alkohol och droger. Men jag tror att när jag hittade vad som blev min huvuddrog, så gick det från ett, vad ska man säga, ett destruktivt levnadssätt till ett regelrätt beroende. För då tappade jag liksom alla ambitioner om att ordna upp mitt liv och lösa mitt liv, och all den viljan försvann när jag hittade vad som blev min huvuddrog. Alltså mitt primära utlopp för min sjukdom. Jag hade gått runt och liksom så här testat alla droger och varit såhär, ja men visst, kokain är väl helt okej men väldigt dyrt, och ecstasy blev jag så skev på, och ja men tjack var så jobbiga avtänningar. Och sen hittade jag min huvuddrog som var en slags internetdrog. Vi behöver inte gå in på mer detaljer än så. Men då var verkligen som att, ja men jag tappade liksom all ambition och villighet om att någon ordna upp mitt liv, och allt handlade plötsligt om att bara använda den här drogen. När ska jag använda den här drogen? Hur? Med vilka? Hur ska jag få pengar till det? I vilket sammanhang? Vem kan lura för att få till det? Alltså du vet, det var bara som att jag blev en slav under det, och det var så jävla speciellt och läskigt hur det kunde skifta så starkt. För då fattade jag verkligen vad beroende är. För jag blev så jävla kär i den här drogen.
Yeah.
Det var liksom en kärlek som, alltså, idag har jag 2 barn och jag kan liksom jämföra kärleken jag känner för dem med den här drogen. Jag var så kär i den. Jag kände bara så här, får jag bara uppleva det här ruset igen, då spelar ingenting annat någon roll i hela världen. Och det är så sjukt alltså.
Och det är där man lurar sig själv ju. Och sen innan man ens märker att det är ett beroende, så går det ju en lång tid och bara tycker att du har löst det nu, du har hittat din lösning. Och det är inget beroende man tänker på, utan det rullar på och det blir lite motigt och man får göra grejer man kanske inte alltid vill. Men det är inget snack om något beroende eller man har fått någon förlust innan det verkligen krasar första gången. Då börjar man fatta, men det går en lång tid där du bygger upp en romans till detta här utan att reflektera överhuvudtaget.
Precis, för man går ju runt och tänker så här, fan, jag har listat ut livet. Jag har ju upptäckt det här. Ja, men det är ju så.
Ja, det är så dumt.
Ja, men det är så sjukt. För man är ju bara så här, varför har ingen berättat för mig att det här finns? Det är så här man ska må. Det är så här man ska leva. Jag liksom, I figured it out liksom. Och så kände jag, alltså så länge drogen gav mig det ruset jag ville ha, så spelade inte konsekvenser någon roll. För jag såg dem inte ens.
Nej, precis.
Alltså jag var bara så här, så länge jag får uppleva det här igen så är livet bra.
Det var nyckeln.
Ja, allt helt okej. Ja, men det är så sjukt liksom.
Ja, det är stört. Det är det verkligen.
Det finns ett så fint talesätt om just det där som lyder så här att när man kan sluta så vill man inte. Men när man sen vill sluta, då kan man inte.
Exakt. Och det visar hopplöst det. Där är liksom inget fall där det kan lyckas. Om man inte verkligen knyter det, gör det.
Exakt, för det var verkligen så att när jag fick ruset, då hade inte jag en tanke på att sluta. Nej. Det var det bästa som hade hänt i mitt liv. Mm. Men när sen ruset började försvinna och mitt liv hade verkligen tokrasat och jag började känna så här, jag borde nog lägga av med det här. Mm. Då kunde jag inte istället.
Nej, det är just det. Mm. Det är ett hopplöst fall där alltså.
Ja, oh, det är limbo alltså.
Verkligen.
Ja. Ja, nej men det blev ett långt svar på den här frågan. Men jag tycker ändå vi fick till det här också.
Det är kul att grotta ner sig lite och du märker hur mycket man brinner för det.
Ja, gud ja. Det här är vår hjärtefråga.
Hur ska man förhålla sig till en person som varit nykter en kort tid men tycker att allt är bra nu? Jag förmodar att du menar att då kan man liksom smutt börja igen eller party eller...
Mm. Ja, det framgår ju inte riktigt här i frågan om den här personen har som ambition att leva nykter.
Nej.
Eller om den kanske liksom vill börja supa och knarka igen. Alltså jag tänker så här att om personen vill leva nykter, då är det ju en kritisk period så här några månader in i nykterheten när saker och ting börjar ordna sig.
Mm.
Det är ju en farlig period.
Ja, gud.
Man börjar ta saker för givet, man börjar må bra. Fan, det är ganska nice nu ändå. Livet är ganska nice. Då är man ju på minerad mark alltså.
Det har varit mina fallgrupper många gånger. När det börjar smått lösa sig. Utan att jag har lagt någon... Men om jag har varit ren ett tag och man börjar få tillbaka lite ork och kraft och sen kanske det blir sommar och då helt plötsligt rimmar det att man ska prova igen. Nu har jag kontroll. Och som du säger, det är jättefarligt. Den perioden är liksom... Om man har... Får upp sig att det var nykter så får man ju vara det liksom.
Ja men verkligen, och min sponsor sa en så klok sak. Han sa så här: när du mår dåligt ska du gå på möten. När du mår bra ska du springa på möten.
Ja, exakt.
Det är exakt så det är. För det är ju en beroendesjukdom och den är ju så otroligt lömsk, falsk och stark.
Mm.
Och den hugger tag i oss och den hittar nya vägar in när vi minst anar det. Så det är ju verkligen så att vi blir ju inte friska från det här. Men vi kan ju välja att leva i ett tillfrisknande.
Exakt.
Och då ska vi ta hand om oss själva. Vi ska påminna oss om vart vi kommer ifrån och att så fort vi börjar då gå runt och bli högmodiga och tänka att allt är helt okej, då tror jag att man är på en farlig plats. Alltså.
Absolut. Jag kan bara hålla med.
Och det är ju också som, vi brukar prata om att beroendesjukdomen är en har olika delar. Och just den här mentala delen, den handlar ju mycket om det. Att vi lurar oss själva om och om igen.
Mm.
Att vi kan ligga i avtänningar eller bakfyllor och lova oss själva att nu ska jag aldrig mer göra om det här. Det här är liksom det här förnedrande. Jag vill ha en förändring, jag vill bli nykter. Och sen väntar man några dagar, kanske en vecka och så bara... Det var nog inte så illa ändå. Folk överdriver. Fan, mm. Det ska nog funka ändå. Andra saker är viktigare liksom.
Ja, så är det ju exakt.
Mm. Och det är därför den här sjukdomen kallas självbedrägeriets sjukdom.
Jag skulle precis säga ordet själv, för det är exakt vad det är.
Uh-huh.
Och man skapar det mot sig själv hela tiden.
Mm.
En konstant battle och en diskussion om vad som känns rätt och fel.
Mm.
Man måste bara hålla fast vid det man egentligen vill, vad man är liksom.
Ja, det är därför jag tänker att det är viktigt med 12-stegsmöten och en sponsor och sådana här som kan liksom syna ens bullshit.
Mm.
Någon som har gjort resan själv eller bara andra människor som har gjort resan själv i sin närhet funkar ju också.
Yeah.
Men folk som är av samma skrot och korn.
Exakt.
Som kan liksom ge dig lite tough love när de känner så här, Didrik, fan, när gick du på möte sist eller vad som helst. För att det, jag känner att det är typ det viktigaste i mitt liv, att jag har nyktra och drogfria, tillfrisknande människor i min absoluta närmsta sfär.
Mm.
Som alltid kan säga till när de kanske börjar bli lite oroliga eller vad som helst. För då vet jag att det kommer från kärlek liksom. Så det är viktigt alltså. Ja, även denna vecka så görs den här podden i samarbete med Nämndemansgården och jag är så himla glad och stolt och tacksam över det. Och faktum är att Nämndemansgården kommer vara med mig här nu under hela våren och det är någonting som jag känner mig så himla lycklig över. För det finns nog ingen mer perfekt samarbetspartner när man ska göra en sån här podd. Och ja, Nämndemansgården är ju lite av en gigant inom svensk beroendevård där de har varit ledande i över 37 år nu, både vad gällande beroende och medberoende. Funderar du över ditt drickande? Har du försökt att skära ner men ännu inte lyckats? Har folk i din omgivning uttryckt en oro för dig? Eller känner du dig orolig för någon annan? Bör du kanske få konsekvenser av ditt användande? Kontakta då Nämndemansgården på 020 20 20 75 eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Och sist men absolut inte minst så måste man ju nämna att alla behandlingar hos Nämndemansgården anpassas unikt efter varje individs behov och livssituation. Således finns det alltså möjligheter för exakt alla. Tack Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden. Vad är skillnaden mellan ett behandlingshem och 12-stegsgemenskaper?
Ett behandlingshem och 12-stegsgemenskaper. Alltså behandlingshem är något du åker till, till exempel. Antingen är du inlåst eller så har du kontraktsvård eller så väljer du, men du är ofta på en plats där du bor och äter, sover och skiter och ska vara där liksom.
Mm.
En institution kan man väl kalla det. 12-stegsprogrammet är en gemenskap som är väldigt frivillig. Du går på möte x antal gånger i veckan, du träffar andra likasinnade och där går du dit för att skvallra på dig själv, för att lätta på ditt hjärta och även lyssna på andra, och folk som har varit nyktra längre kanske kan ge dig en aspekt att tänka, ett nytt sätt att se på grejer, en ny push i rätt riktning. Vilket behandlingshem, det är jättefint med behandlingshem, men det känns som olika saker. Behandlingshem åker du dit för att vara, och där är personal och där det är och borde vara i alla fall ganska uppstyrt.
Mm.
Medan 12-stegsprogrammet är din fria vilja och din villighet att förändra ditt liv.
Precis, det fyller ju båda sin funktion verkligen. Och 12-stegsgemenskaper är ju i grupp.
Mm.
Att man sitter oftast ett gäng människor. Och det kan ju vara så att människor kanske inte är så bekväma med att prata om sånt här i grupp. Och då är ju olika behandlingar ett bättre alternativ. För där är ju oftast individuell terapi också.
Exakt.
Även om en del är i grupp också, så är det ju, behandlingar kan vara ett bra alternativ om man behöver göra det individuellt. Eller om man behöver komma bort en stund.
Mm.
Så kan det också vara. Alltså att du liksom inte är redo för att ge dig in i 12-stegsvärlden direkt. Du kanske behöver komma bort en stund. Jag behövde ju det. Jag var borta i en månad och fick liksom en månad nykter och drogfri att stå på när jag sen skulle ge mig in i 12-stegsvärlden. Och för mig var det väldigt bra.
Ja.
Jag kom tillbaka till en 30-dagars bricka och kände så här, nu jävlar kör vi liksom. För att det är väldigt skönt att komma iväg på skyddad mark och liksom man är på en ort där det liksom knappt finns möjlighet att ens supa och knarka, även om man skulle vilja.
Exakt.
Sen så förekommer det såklart alkohol och droger på vissa behandlingshem, och det är ju förjävligt, men på det stora hela så ska ju inte det förekomma.
Mm.
Så det är liksom, det är väldigt bra på olika sätt, behandlingshem och 12-stegsvärlden. Och lite mer om behandlingen, så kan jag väl säga att det finns ju egentligen behandlingar för alla. Alltså nu för tiden så finns det ju både privata och statliga, och det finns möjlighet att komma iväg direkt imorgon om du vill.
Mm.
Men då får du oftast betala för det lite mer. Så är det ju. De här privata behandlingshemmen, det är ju, det man betalar för där är ju oftast tillgängligheten. Jag har goda vänner som jag gör den här podden med, Nämndemansgården, och de har ju ett behandlingshem som heter The Drawing Room, och där kan man liksom checka in imorgon om man vill, men då får man ju betala lite mer för det.
Ja,
men om du däremot inte har de pengarna, då får du gå via SOS, men då får du kanske också vänta lite längre. Det är det som är skillnaden, men båda funkar ju lika bra, och vad jag vill ha sagt med det är att det finns ju alternativ för alla.
Precis. Och jag har ju jobbat på en öppenvård när i Skåne där jag bodde. Och det var ju inriktat 12-stegs. Vi hade 12-stegsmöte och vi hade gemenskapen på ett behandlingshem. Så precis som du säger, nej, men det finns verkligen någonting för alla. Och det ena behöver inte utesluta det andra. Som du sa, det kan bana väg. Att åka iväg kan ge dig tiden, orken och börja en gemenskap. Du får lite kött på benen och kan stå lite mer ordentligt innan du begär dig ut i en grupp av människor.
Verkligen, och avslutningsvis om just 12-stegsgemenskapet, så vill jag verkligen trycka på värdet i att gå på möten. Alltså det är ju både för oss som har sjukdomen själva och för anhöriga och medberoende. Det finns ju möten för alla, det finns för vuxna, barn, det finns spelberoende, det finns sex och kärlek, det finns allt liksom.
Mm.
Och det är ju liksom någonting som är så kraftfullt och fint och kostar ingenting. Och det finns möten överallt. Det finns online-möten om man bor på en ort där det inte finns så mycket live-möten kanske. Det finns alternativ. Det finns vägar att hitta tillfrisknande och gemenskap om man vill. Liksom.
Absolut.
Och även vi som har några år nyktra och drogfria nu, det är ju... För oss är det ju lika viktigt och lika hälsosamt att gå på möten. Mm. Både för vår egen skull men också för att sprida budskapet vidare till andra. Alltså alla nykomlingar som går på möten, de behöver ju se folk med lång nykterhet sitta där och prata om lösningen. Alltså det skulle vara väldigt själviskt av oss om vi bara för att vi är nyktra och drogfria, om vi slutade bry oss om de nya liksom.
Absolut. Och jag kommer ihåg när jag var helt ny i den gemenskapen, så skönt jag tyckte det var. Det första jag märkte var att vad som ens kan sägas, där är ingen skämskudde. Och folk som har 5, 10, 15, 20 år nyktra kommer fortfarande tillbaka. Det måste finnas en anledning till det. Mm. Och där är så mycket hjälp att få. Och där är så mycket förståelse. Och enormt mycket kärlek. Så jag slår oss ett hårt slag för det.
Ja, det är ju så himla fint. Alltså, och speciellt det här med att det är så odömande. Mm, mm. Man kan säga nästan vad som helst på ett möte. Och ingen kommer himla med ögonen. Ingen kommer döma dig. Folk kommer bara känna igen sig liksom.
Absolut.
Och det är otroligt alltså, i ett så pass dömande samhälle som vi lever i.
Som det är nu, ja, 100%. Ja. Det är verkligen...
Så det är de finaste rummen som vi har. All kärlek, empati och allt hopp och all välvilja. Så att 12-stegsvärlden vill jag verkligen slå ett slag för.
Kan man bygga upp den förlorade förtroendet igen?
Ja du, det där är ju något som jag minns som... ganska tufft i början. Att jag gärna ville liksom visa upp den här nya Nemon för människor. Jag ville... Jag kommer ihåg när jag kom till gottgörelser i 12-stegsprogrammet och jag skulle ut och gottgöra människor som jag hade skadat. Och jag hade så svårt att liksom smälta människor som inte ville ta emot mina gottgörelser. Mm. Jag tyckte det var så jobbigt. För jag ville ju liksom visa upp den här nya Nemon. Bara, jag är nykter, jag är drogfri, halleluja, här är jag! Du vet, så här, helt nyfrälst. Men de hade ju i färskt minne ett liksom traumatiskt möte med mig, ja. Där jag hade gjort någonting, varit otrogen eller varit ett jävla skitstövel liksom. Så det är klart att de inte var redo att träffa mig. Nej. Bara för att jag känner mig redo. Och det där är ju, jag tycker det går att återkoppla till dagens fråga, att det här med att saker måste ju få ta sin tid.
Ja.
Och det är ju någonting som är tufft. Alltså vi är ju som sagt diagnosbarn, vi har inget tålamod, vi vill ha quick fixes. Men jag tänker att ju längre man är i det här så skaffar man sig också lite bättre tålamod, va?
Mm. Ja, det håller jag med om. Och jag tyckte att, om jag då går till mina föräldrar, jag har ju lurats mycket där och undanhållt och allt vad man gör. Jag tyckte att de skulle se den nya Didrik nästan direkt, för jag kände att han var på gång. Nu var jag liksom en ny person och det gör man inte. Efter när det har varit tillräckligt många svek och lögner så tar det en tid. Och de låtsades att det var en tillit, men jag kände ju att det inte var det. Men nu börjar den komma och nu känner jag att den är äkta. Där är liksom inga frågor var mina pengar är eller om jag någon gång behöver låna. Där har kommit en tillit till mig som är helt magisk. Sen har jag inte kommit lika långt som dig med att gottgöra. Och jag har försökt. Jag har blivit mött med mycket stängda dörrar och alltså en dusch av din jävla idiot, för jag har varit ett klök på många sätt och jag tänkte ju som du säger att hallå, kolla på mig. Mm. Jag är fin och ordentlig och god nu, men de har ju kvar den bilden de har av mig när jag var på mitt värsta. Och det måste man förstå hur jobbigt det är. Du kan inte förvänta dig att någon ska ge dig det du vill ha för att du har börjat jobba på dig själv.
Nej.
Så är det.
Alltså jag har varit nykter och drogfri nästan 9 år nu och fortfarande finns det människor som inte vill ta emot mina gottgörelser.
Mm.
Och det får vara så. Det viktigaste är att jag är redo att gottgöra dem om tillfälle ges. Om det kommer komma en situation där jag har chansen att be om ursäkt för något som har hänt eller om jag springer in i ett gammalt ex eller vad som helst, så kommer jag ta tillfället i akt och försöka. Såklart. Mm. Men jag kan aldrig göra mer än så. Och det viktigaste är att ändå jag har villigheten, att jag är öppen. Det finns inte ett enda namn som jag skulle backa för att gottgöra idag.
Nej.
Och det är ju det viktigaste för mig. För att jag kan liksom inte göra mer än så. Jag kan bara visa min goda villighet. Och det är ganska mycket stor skillnad mot hur det var förr, kan jag säga. För då var det verkligen så här, då hade jag jättemånga namn som jag backade för. Och jag hade så många namn som inte ville träffa mig. Så att det var ju verkligen bara mishmash då på den tiden. Mm. Så att jag tänker att det viktigaste här är verkligen tålamod och tillit till processen. Och att det får ta tid. Mm. Som den här människan som ställer frågan, det här med att bygga upp ett förtroende. Det är klart det tar tid. Alltså man får ju tänka som så att hur många år har vi levt rövare?
Ja.
Och hur länge har vi varit nyktra och drogfria? Det är så. Klart det tar tid liksom. Mm. Så att, ja men, det är väl en bra måttstock. Att, tänk på hur många år du har stökat. Så många år kommer det ta att bygga upp trusten igen.
Nej, och det är en process hela vägen. Det blir ju bättre och bättre. Ja. Så det är inte bara kass och sen blir det bra. Utan man kan nog känna förbättringar längs vägens gång. För det har jag gjort. Men som nämligen så här, det tar tid och det får lov att ta tid och så.
Mm. Hej! Hur ser ni på relationer och sex från ert aktiva kontra nu när ni är nyktra och drogfria?
Oj.
Känslig puck, ja, eller?
Och vi bara precis pratade om detta precis innan jag lite snabbt nämnde det. Men jag har en sambo nu som jag är kär i. Där är känslor. Jag känner in med henne, inte bara med sex, men kroppar och intimitet. Och det blev en helt annan grej för mig. Och jag, ja, nu ska jag vara transparent. Det var svårt för mig att leverera i början vid vissa tillfällen, för jag visste inte ut eller in, jag visste inte hur min kropp funkar riktigt, för jag hade mycket av mina akter har varit i bedövande tillstånd, när jag knappt brutit mig, och det har bara varit ett sex för sexet. Nu älskar jag med någon, har sex med någon jag verkligen älskar och bryr mig om, vilket blir jättestort. I början var det svårt, tilliten, hon har varit fantastisk med mig på alla sätt, nu är det alltså magiskt. Mm. Det ändras och det blir så mycket finare, men det var motet. Det var svårt i början. Jag var nervös och jag kände mig inte säker på mig själv. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle föra mig. Och även i kärlek, om man tar bort intima. Även där, för helt plötsligt så bryr jag mig så mycket om en person. Så jag vill inte bara mitt eget bästa, utan jag vill även vara en empatisk man till min flickvän, till min framtida fru liksom. Visa att jag finns där för henne och hon har problem som jag behöver tänka och respektera. Och, så det var en stor förändring. Men om man ger den tiden och litar på varann och skaffar en trygg partner, så blir det fantastiskt.
Mm. Ja, det är ju en känslig och speciell puck det här med sex och relationer. Och det är ju egentligen ingen slump att en av tre listor i 12-stegsprogrammets fjärde och femte steg handlar om just sex och relationer. Mm. Det är kanske rätt logiskt, för det är ju en grej som är svårt för många av oss. Och jag tänker att just det här med att kliva in i den världen där man har varit full av alkohol och droger och alltid kopplat sex och intimitet till det. Det var ju stort och svårt liksom. Jag skulle inte ens kalla det intimitet det man gjorde för. Det är en helt annan sak. Mm. Som du säger, jag var ju konstant bedövad av alkohol och droger när jag hade sex. Jag kunde knappt minnas att jag hade haft en nykter. Det var på den nivån liksom. Då skulle man göra det nykter och drogfri, om man skulle kliva in i den världen och man skulle våga vara sårbar och nära med folk. Och det var ju, alltså jag minns en incident så tydligt, alltså med mina barns mamma. Vi började dejta i min första nyktra sommar 2016, och någon av de första gångerna som vi har sex, så säger hon till mig i liksom sängkammaren, säger hon så här: du, vad gillar du i sängen så här? Och jag bara, jag blir så jävla generad. Nu pekar du på dig själv.
Jag känner igen mig så mycket. Men
det är så sjukt, för jag var så här: vad fan säger hon till mig själv? Vad fan säger människan? Hur kan de fråga mig det? Det säger man väl inte? Och jag säger till henne, jag bara, vad säger du? Alltså så här, hon bara, men vad med, alltså, jag tror att det är så vuxna människor gör i en vuxenrelation. Hur ska man annars veta vad den andra gillar? Mm. Och jag bara, mindblowing liksom. Men hon har ju rätt liksom. Men jag har levt ett helt liv där jag bara kör mitt race. Mm. Jag har liksom skitit i hur andra tjejen har det. Jag har liksom kört min race. Jag vill komma, så här, egosex, sex för bekräftelse. Och så kommer man till en vuxen relation där man ska vara intim och prata om saker. Det var ju bara så här, alltså jag vill krypa ur mitt eget skinn alltså.
Det är läskigt, det är väldigt läskigt. Men det blev ju jävligt bra när man alltså hela relationen, jag vill inte bara med, alltså för sex är en del, och innan var det allt. Sex är en del i något som är så fint i en helhet, i partnerskap och allt vad det är. Men allting blir bättre om man nykter och som du, så jag känner igen mig som fan, jag börjar skratta här, för vad fan gillar jag? Ja, jag kör, jag har liksom en grej jag följer och sen är det färdigt.
Ja, men jag vet, jag vet inte vad jag gillar.
Nej.
Hur ska jag veta det? Nej. Alltså så här, lär mig då. Ja. Men det får ju bli så. Ja. Och det är det som är så fint, att när man är nykter och drogfri och när man gör det här tillsammans med någon man litar på, då kan man verkligen nå nya nivåer, och det blir ju en form av liksom intimitet som man inte ens trodde kunde existera. Mm. För man har en bild av sex och närhet som är helt skev. Man är så skevprogrammerad ju.
Yeah.
Så det är därför det är så fint att få göra allt det här närvarande, nykter, klart sinne, kommunicera, möta varandras behov. Det är liksom något helt annat. Och då, alltså att jämföra det med liksom sex när man är i en dimma av substanser, och det är ju bara, det är två helt olika världar.
Mm, mm. Jag trodde aldrig jag skulle sitta i en podd och prata om sådär. Jag tänkte precis, vad har jag sagt nu? Men jag känner att jag vill vara transparent, och det är så vanligt för människor, och det kan inte alla som pratar om det eller vågar prata om det eller vill prata om det. Men man kan i alla fall lyssna, för det är något speciellt när man blir nykter, och det, man får så mycket. Om man jobbar med sig själv, inte bara vara nykter liksom på vita knogar, men om man jobbar lite med sig själv, alla känslor blir dina. Mm. De jobbiga blir dina, de bra blir dina, men du kan hantera ditt liv på ett annat sätt, även om skit kastas mot dig. Och det gäller allt, i svårigheter, i nervositet, i oro, i din självbild, allt, det är ditt liksom. Mm. Mycket att hantera, men väldigt fint när man försöker.
Ja, det finns ju ett uttryck som heter att man får leva livet på livets villkor.
Exakt.
Och det är ju lite så. Mm. Alla de här 12-stegsklyschorna stämmer ju verkligen. Alltså det är klart att livet kan vara tufft som fan när man inte kan fly in i någonting och bedöva sig, verkligen. Men man är ändå i känslan. Mm. Och det är ju att ta ansvar för sitt liv liksom. För de fina känslorna blir också mycket mäktigare. För då kan man ju känna så här, nu känner jag det här och det här är bara jag.
Mm.
Det här är liksom ingen krydda eller bedövning eller flykt eller någon slags förstärkning. Det här är bara all me liksom. Och jag vill leva så.
Mm.
Jag vill känna att det jag känner är verkligen jag. Liksom.
100%. I bra och dåligt. Ja. Det är där vi utvecklas. Varför uppträder vissa nyktra som om dum och endast dum funnit sanningen? Varför gör vi det, Nemo? Vad håller vi på med där? Varför är vi så frälsta?
Ja, men det här återkopplas ju lite till den här frågan om gottgörelser och hur man vill liksom, man vill visa upp den nya versionen av sig själv.
Mm.
För det är ju så, alltså det är ju, jag vet hur det var när jag var nynykter. Alltså jag var outhärdlig. Alltså. Men jag var ju det. Jag var ju på alla mina kompisar om att de måste bli nyktra.
Mm.
De kommer dö annars liksom. Och de var ju bara så här, alltså Nemo, det är jättefint att du har funnit någonting, men låt oss vara liksom. Och jag fattar dem verkligen så här. För kanske, ja men hälften av de här hade ens problem liksom. Jag var på alla. Alla måste göra samma som jag, för annars kommer alla dö liksom.
Man synar varenda person. Ja,
ja, men det är ju så, man har ju funnit en väg ut ur en levande mardröm.
Mm.
Man har ju tagit sig ur misären och kunnat vända sitt liv. Det är klart man känner sig nyfrälst.
Yeah,
det är inte konstigt. Nej, liksom.
Vi pratade om nyckeln till drogerna innan, att man kände att det var nyckeln. Nu har jag löst det. Nu har du fått en lösning utan droger på nykter. Du vill skrika ut det. Och som du säger, man vill berätta det för alla man känner.
Ja.
Man vill att alla ska gå på möte hela tiden. Alltså det är så. Och den lugnar sig säkert. Men det blir den största upptäckten man har gjort i sitt eget liv. Och det vill man dela med sig av.
Ja, men precis. För att när jag själv gick på möten innan jag började hitta, ja, men tillfrisknandet, så störde jag mig så otroligt mycket på alla andra människor. Jag kunde inte ta åt mig av någonting och jag hatade dem. Vad fan pratar de? Vadå tacksamhet? Vad är ni dumma i huvudet? Är ni påtända? Ni ljuger ju. Alltså jag blev galen av det.
Mm.
Och sen när jag själv hade liksom funnit det och blivit en del av det, då blev jag exakt som de här människorna som jag hade hatat innan. Jag blev ju en sån människa som satt där på stolen och bara, det här är fantastiskt, ni måste göra stegen, ta en sponsor. För det är ju så.
Ja, absolut. Men det är inte konstigt heller. Där frälsningen, när man känner det, så blir det väldigt stort, nästan överväldigande i början.
Ja, för det är ju så. Och man vet ju själv hur djupt alla fördomar sitter, rädslorna hos människor och bilden man själv hade av nykterhet när man var i missbruket.
Yeah.
Det var ju det gråaste, tråkigaste, ensammaste, mörkaste man kunde tänka sig.
Mm-hmm.
Så därför blir det också så överväldigande att när man väl hittar tillfrisknande och det är så himla fint och bra, då blir man också så här överväldigad av det, att det är så diametralt motsatt mot vad man trodde.
Absolut.
Så känner man sig också så här, mer en plikt av att jag måste banka in det här i varenda människas skalle nu.
Ja, hur dryg man än kan vara. Så ja. Det är med goda avsikter.
Ja.
Det är med goda avsikter.
Men det balanseras ju ut med tiden, som du säger.
Ja.
Det blir ju så, när man själv har lite mer tid, då blir det ju så att man blir mer nyanserad. Och det står till och med i vår stora bok som vi jobbar med i de här 12-stegsrummen att det här bygger ju på attraktion, inte propaganda.
Exakt.
Vi kan inte banka in lösningen i människors huvuden. Om de vill ha det vi har och ser på oss att vi har funnit någonting, då är de välkomna.
Mm.
Det är bara att höra av sig till dig och mig på Instagram. Och alltså, vi finns ju där. Liksom, så här. Men att tjata in lösningen i någons huvud har ju aldrig funkat och kommer aldrig att funka.
Nej. Där har jag faktiskt en egen fråga som jag vill bolla med dig, som jag har tänkt lite på. Jag började lägga upp lite videos om beroende och lite medberoende, lite diagnos, lite de tyngre ämnena. Och min DM sprängdes. Och jag försökte hinna med och svara, men det tog mycket tid av mig. Jag försöker läsa på allting, men jag kan omöjligt svara, för där kommer komma följdfrågor. Och sen behöver man ha stöd ytterligare. Och jag kände mig som en elak människa att jag inte hade tid till det, men Jag försöker göra en video där jag svarar på så mycket som möjligt och har åtanke av det jag har fått. Men jag hinner inte svara. Hur gör du där?
Du får skicka dem till den här podden.
Ja.
Lyssna på bara en till.
Tack, där har vi hjälpmedel alltså.
Ja, där har du lösningen. Nej, men det är en bra fråga, för jag har ju själv haft perioder där jag har känt att helvete, jag kommer gå sönder av alla livshistorier som kommer in i min DM-inkorg. Det tar ju så mycket på en.
Det gör det.
Man vill finnas för alla och man går ju sönder när man får höra alla historier, och det blir så stressigt och det blir för mycket. Så jag har ju ett färdigt svar i mina anteckningar som jag kopierar och klistrar in, där jag mer eller mindre skriver så här att lite om 12-stegsvärlden och lite om det vi snackar om här. Och om de vill så kan vi gå på ett möte. Då får ni höra av er liksom, men det här är det jag kan säga här och nu i den här tråden.
Mm.
Så kopiera, klistra in liksom.
Det är ändå bra.
Ja, och sen om de säger så här, men möte låter nice, då möter jag ju upp folk.
Mm.
Alltså jag gör ju det ofta. Jag möter ju upp kanske i snitt en person i veckan och tar dem på sina livs första 12-stegsmöten, för att jag vet hur laddat och nervöst och läskigt det kan vara. Så det är någonting som jag värderar väldigt högt och gör. Men med det sagt så måste jag vara på min vakt att inte gå sönder helt. Jag har ju två små barn och jag måste ju ta hand om mig själv också. Jag är viktigast i mitt liv. Men det är en svår balansgång det här. Jag är helt med det, och det är någonting som jag brottas med dagligen. Det här med hur mycket ska jag ge av mig själv i DM till människor som ber om hjälp. Jag vet ju å ena sidan hur det är att vara ensam i skiten, hur lost man är, hur rädd man är och liksom hur mycket panik det är. Men jag kan heller inte gå sönder i liksom jakten på att hjälpa människor. Det funkar inte heller, för om jag går sönder så kan jag inte hjälpa någon.
Nej, precis.
Jättesvårt det där, så det är bra att du tar upp det, tycker jag.
Jag har försökt säga det lite som, bara de får lov att skriva av sig, så får de även berätta lite för sig själv när man skvallar för sig själv. Och jag som sagt, jag uppskattar att folk skickar, det är ett bra sätt för dem att ventilera. Jag försöker svara, men ibland känns det övermäktigt, för jag har som familj och jag har ett jobb och jag har content, alltså det är mycket runt om. Och när jag svarade, det tog mig timmar alltså.
Mm.
Och då hade vi en lång konversation. Så jag, skönt att höra att en annan, jag ska tänka på det med att ha ett svar i alla fall.
Mm.
Och ge då tips till exempel till podden eller möte. Eller, ja, men det uppskattar jag.
Mm.
Den jag suger upp, jag ville fråga dig om den. Du har ändå varit i det här länge, mycket längre än vad jag har, och säkert stött på de problemen. Så jag ville bolla dig med det, säga vad du sa, så det uppskattar jag.
Vi kan köra dagens sista kanske.
Mm.
Mm.
Då ska jag hitta någon
Någon som du känner är göttig, eller?
Äter du nyttiga saker, som till exempel sallad?
Vi skrattade åt det inför det här, när vi gick igenom frågorna lite, att det var någon som hade skrivit något helt icke-relaterat. Och hur kul det är.
Så sjukt djupt, och sen bara sallad,
ja.
Rhode Island, vad
ja.
Har du på?
Ja, men det hade varit så kul om vi gjorde en sån här frågepodd i den här podden liksom. Och så hade vi frågor som inte alls hade med det här att göra. Sådär, favoritfilm och rekommendera någon salladsbar i Stockholm.
Bara byta helt skepnad. Här har jag en som jag tror många frågar efter. Hur stöttar man sin partner som försöker sluta med droger på bästa sätt?
Det är ju alltid en balansgång, tänker jag, att vara anhörig och leva runt omkring någon som har den här sjukdomen.
Mm.
Jag tänker att man alltid ska stötta, såklart, men man ska heller inte göra våld på sig själv och falla in i medberoende. Det är en farlig väg att vandra. jag tänker så här, att när man märker att en person verkligen försöker och att det går rätt håll, så är det jättebra att stötta. Men om man märker att personen börjar ljuga, manipulera, hamna i gamla beteenden igen och sådär, då får man ändå vara redo för att sätta lite gränser. Mm. För att jag tänker att om du sätter gränser utifrån kärlek och oro, så är det aldrig fel att sätta gränser. Du är själv den viktigaste personen i ditt liv, och du kan aldrig förändra någon som inte vill bli förändrad. Mm. Om du märker att du mår dåligt av vad som händer, då kanske du måste ta dig en funderare på, är det här värt det? Alltså, behöver jag en paus här? Behöver jag ta lite avstånd? Behöver jag köra ett ultimatum? Ja, men man måste göra det man själv behöver och inte hamna i, okej, jag ska laga den här personen. Mm. Jag ska fixa honom liksom. Det är otroligt lätt att hamna i medberoende. Och ja, du är viktigast i ditt liv, och sund, kärleksfull gränssättning är väl två tips jag tänker på.
Det är perfekt. Jag fick faktiskt ett tips att när, om man då är som medberoende till exempel, eller att man ska stötta sin partner. När du har din bästa dag, så skriv en lista över grejer som du inte accepterar i ett förhållande till exempel. Om det då är gentemot droger eller allmänt, skriv en lista när du mår bra. Bena upp vad du känner att här är min kärleksfulla gräns hit, men inte längre. Mm. Och för det är svårt i en, det är faktiskt min sambo jag som pratar om detta, i en situation när det börjar gå över någon gräns och du inte har satt någon gräns, då kommer du låta det springa för långt. Mm. Om du då någonstans har cementerat en gräns, så låter du kanske inte det gå lika långt. Då har du den, här skrev jag faktiskt. Mm. Låt inte dem ta på mitt psyke. Vad du än känner det kan stå på den listan, skriv ner det. Och ha den till dig. Och det är inget fel, du gör inget dumt. Det är inte brist på kärlek, ingenting. Det får ge dig själv kärlek och orka med. För du kan inte vara ett, fel att säga offer. Men du kan inte vara en slagpåse mot någon annans beroende. Du måste, det är ingen som lyfter upp dig då liksom. Du måste vara rädd om dig själv.
Fan, det är jättebra. Så att ha en konkret lista med saker som ni kommer överens om ihop kanske.
Mm, till och med det.
Ja, att ni faktiskt skriver ner så han också, för det är oftast en han som missbrukar det här. Ja, ja. Att liksom båda vet vad som gäller. Jag tolererar inte lögner. Jag tolererar inte sådana här grejer. Mm. Och om det dyker upp, då kommer jag behöva göra det här liksom. Så att man vet vad spelreglerna är.
Exakt.
För att annars blir det lätt så att man, ja, men man faller över de här gränserna, och du vet, det blir lite så här flytande, och man gör våld på sin egen integritet och bara så här, ja, men okej, det här kanske är okej. Är det jag som är tokig? Mm. Du vet, det är lätt att hamna i sånt där.
Typ,
tro mig, alltså, både för dig och mig också. Vi snackade om det här innan, att även vi kan hamna i medberoende till våra relationer i livet. Alltså, det behöver inte handla om flickvänner, det kan handla om relationer överlag. Mm. Man hamnar ju så lätt i det där. Vad är okej här egentligen?
Ja, precis.
Och det är svårt, så jag tror att det är väldigt bra att ha något konkret där och vara på sin vakt liksom. Mm. Mm. Framförallt om man redan nu har misstankarna som den här frågeställaren har, eller nyfikenheten snarare.
Ja, precis.
För det är så himla svårt. Alltså, det gäller egentligen både beroendesjuka och medberoende, att man konstant flyttar den här gränsen för vad som är normalt. Mm. Vi som har använt själva, vi har ju konstant brytit mot våra värderingar. Jag ska inte knarka på vardagar, jag ska inte knarka för lånade pengar, jag ska inte knarka ensam, och så gör man allt det. Medan en medberoende kanske säger att jag skulle aldrig tolerera en otrohet, jag skulle aldrig tolerera att han inte kom hem en natt liksom. Men så gör man ändå, för man är så kär / medberoende.
Precis.
Så det är viktigt att vara på sin vakt alltså. Shit, vi har kört hårt.
Det har vi.
Ja.
Men jag är klar, vad skönt detta. Det kändes bra. Riktigt bra frågor att ställa också. Ja. Det uppskattar jag verkligen.
Det här var supergrymt. Alltså. Jag tror verkligen att den här episoden kommer hjälpa jättemycket människor där ute. Och ditt och mitt samarbete i den här podden fick en flygande start.
Det fick den. Det kändes riktigt bra. Jag sitter här och känner mig lite som en poddare, måste jag säga. Ja. Det känns som jag sitter här liksom och fyller om funktion.
Ja, men det gör det verkligen.
Det är underbart.
Jag är så tacksam över att du ska vara en del av den här podden framöver. Det känns toppen. Och tack till alla er som har lyssnat. Och ja, jag och Didrik kommer köra en ny frågepodd inom en månad.
Det är absolut, absolut.
Bra, ska vi säga så?
Ja, det gör vi.
Tack, hej.
Hej.
Ja, vilket fint avsnitt det där blev. Vilken fin människa han är. Jag tycker så mycket om Didrik och det känns otroligt fint att han och Karin Adelsköld kommer att gästa den här podden nu framöver med jämna mellanrum. Det känns liksom lyxigt på något sätt att kunna erbjuda er de här fantastiska människorna som stående gäster i den här podden. Och det är jag så otroligt tacksam över. Fortsätt gärna att sprida podden till alla ni känner och ja, prenumerera, dela, betygsätt, recensera. Det skulle göra mycket för mig och den här podden om vi tillsammans försökt att få den här podden att växa och hjälpa ännu fler människor där ute. På Instagram heter vi kort och gott bara en till podd och följ oss gärna där och skicka feedback. Ni kan önska poddgäster där eller vad som helst helt enkelt. Och sist men inte minst, vill du som privatperson hjälpa mig i arbetet med den här podden, gör det enklast via patreon.com/bara en till. Och innan vi tackar för idag så vill jag ännu en gång tacka min samarbetspartner Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden. Men framför allt, stort tack till alla ni som har lyssnat där ute. Vi hörs igen nästa vecka. Var rädda om er. Puss och kram från Nemo Hedén.